Ja, kjære Jesus, vi takker deg fordi du er vår fred. Vi vil også gjerne få oppleve den freden i hjertet som du taler om i ditt ord. Og hjelp oss å se deg, Jesus, og regne med din frelse, og at vi til enhver tid står hellige, ulastelige og ustraffelige for ditt åsyn, fordi du har forløst oss fra våre synder med ditt blod. Jeg ber at du vil la oss ha din hellige ånd til å forstå ditt ord. Og ikke minst trenger jeg å be deg om at du opplater min forstand, så jeg kan forstå skriftene. Og så gi meg alt hva jeg trenger, Jesus, nå, i ditt navn. Amen. Vi holdt på å snakke om loven. Og det vi var kommet, var spørsmålet, hva er hensikten med loven i vårt Guds forhold? Vi har altså tatt opp spørsmålet, hva er loven? Det har vi sett litt på. Og vi hadde kommet til det andre spørsmålet, hva er forskjellen på å holde budene og gjøre lovgjerninger? Og vi hadde konstatert ut fra Guds ord at vi mennesker kan gjøre lovgjerninger, men vi kan ikke holde budene. Og spørsmålet er ikke hvilken gjerning jeg gjør, om jeg gjør den gjerning som loven taler om, men spørsmålet er med hvilket sinn gjør jeg det. Og loven krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og det er ikke mulig å holde et eneste bud uten med et syndfritt hjerte. Og derfor er det ikke mulig for noe menneske å holde budene, altså. Og da blir det et viktig spørsmål, men hva er da loven gitt til? Og nå understreker jeg at nå taler jeg om loven i vårt forhold til Gud. Det som altså i bekjennelseskriften er kalt for lovens annet bruk. Der er jo tre bruk av loven. Den første bruk, det er altså lovens bestemmelse som alminnelige bestemmelser i samfunnet. Usus politicus, som de kalte det, lovens bruk i alminnelige menneskesamfunn. Der er det ikke spørsmål om annet enn gjerninger. Når det gjelder det, der er altså, vi skal innrette vårt liv efter den borgerlige lov, så er det spørsmål om å innrette oss etter det som loven da sier, og der kommer lovgjerningene til sin rett i forhold til mennesker, altså. At vi, ja, vi bør ikke gå nærmere inn på det. Men når det gjelder vårt Guds forhold, så er det ikke med lovgjerninger. Vi har også en tredje bruk av loven, det gjelder dem som er født av Gud. Det skal jeg komme tilbake til senere. Foreløpig lar vi lovens tredje bruk ligge. Men det skal vi komme tilbake til senere igjen. Men nå er loven gitt til i vårt Guds forhold. Du må vokte deg, sier Luther, og tenke om Guds lov som du tenker om mennesker i lover og bestemmelser når det gjelder ditt forhold til Gud. Når det gjelder mennesker i lover og bestemmelser, så kan du oppfylle dem med dine gjerninger. Men det kan du ikke med Guds lov overfor Gud. Guds lov kan du ikke oppfylle med dine gjerninger, bare med ditt hjerte. For loven er åndelig. Og som vi nevnte og var inne på i timen vår i går, loven krever altså det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og så blir spørsmålet, ja, hva er den da gitt til? Og vi skal peke på fire steder i Bibelen hvor det svares på det. Og det første er det vi har foran oss nå i Romerne 3, 19 og 20. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som har loven. For at, kommer hensikten, for at hver munn skal lukkes. Altså hvert eneste menneske skal bli fratatt enhver unnskyldning. Få en tilstoppet munn, som de gamle sa. att hver mun ska lukkes och hela världen bli skyldig för Gud. Jag nämnde det att bli, det betyder att det grundtexten är visa sig och vara. Den hela världen ska visa sig och vara skyldig för Gud. Det har den varit hela tiden sedan synden kom, men vi ser inte att hela världen är skyldig för Gud utan genom loven när den uppenbaras för oss. Och så kommer i vers 20, sedan intet kött blir rättfärdiggjort för han med lovgärningen, så kommer vidare, för vid loven kommer syndens erkännelse. Eller om vi vill översätta, vid loven kommer erkännelsen av vad synd egentligen är. Synden kan inte skapa synds erkännelse. Synden förblinder oss. Synden ödelägger samvittigheten. Ju mer ett människa hänger sig till synd, desto mer slövas ett människa. Och det kan väl komma slike tankar av och till hos vakta människor som inte finner fram, inte får till att bli omvänt, att jag borde gå ut i världen och bli riktigt världslig och se om jag utifrån det omvänder mig. Det vill vara fullständigt meningslöst. Och det är inte någon som gör det heller förresten. För synen, den bara binder ett människa. Och den blinder ett människa. Vad synd är, det ser jag när Gud uppenbarar sin helige lov för min samvittighet. Och då ska dere märka dere det. Det är med loven som evangeliet. Den helige ånd må uppenbara loven för oss. Där vi ser oss själv. Och du husker vi sa det när vi snackade om vad loven är. Den är uppenbaringen av Guds helighet. Detta att ett människa får se sig själv i Guds ljus. Blir ställt ansikt till ansikt med en helig Gud. Det sker alltså för att hver mun ska lukkas. Och hela världen ska visa sig och vara skyldig för Gud. Det är det första svaret. Människorna tänker att det är klart att Gud har gett loven för att hjälpa oss till att bli slik som han vill vi ska vara. Jag hörde en ganska känd man här i landet. Han bekänner sig som kristen och brukar sig som predikant också på de kanter av landet. Han sa det är klart att Gud har gett oss loven för att hjälpa oss till att bli som han vill vi ska vara. Nu kan inte vi greja det, sa han. Det kan vi ju inte. Men vi kan greja det stycke på väg, sa han. Och så får vi Gud vara oss nådig förresten för Jesus skyld. Och si slike ting, det är att föra folk i självbedrag. Och den man som sa det, han känner inte till vad han snackar om. Det är inte slik. Och det står inte något om det att Gud har gett loven för att hjälpa oss till att vara slik som han vill vi ska vara. Men det är för att uppenbara att han är en helig Gud. Han kan inte förlikas med synd. Därför har han gett loven.
Kan du ställa ett spörsmål?
Va?
Kan du ställa ett spörsmål? Man kan ställa ett spörsmål.
Oh ja, varsågod.
Ja, du sa att du kan inte uppfylla loven med lovgärning och med barn i hjärtat.
Ja.
Kan man inte det? Alltså med hjärtat. Alltså med Jesus, alltså med Jesus, med frälst alltså.
Jag menar det att bara den som är syndfri kunde hålla loven. Loven kräver du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, med hela din hud. Och jag menar det som jag sa sist. Hvis du tar det syvende bud, du ska inte stjäla. Så är spörsmålet är inte om du har latt vara att stjäla, men med vilket sinn har du latt vara att stjäla? Har du latt vara att stjäla för att du älskar Gud av hela ditt hjärta och för att du älskar det nästa som dig själv? Det är det vi menar. Loven kan inte uppfyllas med gärningen, bara med hjärta. Alltså gärningen måste springa ut av ett syndfritt hjärta. Eller så är det inte lovuppfyllelse. Får du tag i det?
Men det är alltså det som jag tror det är det man heter alltså plats ut i mitt hjärta, alltså det, att Jesus är rättfärdig är min nå.
Ja, vi ska komma tillbaka till detta med Jesu rättfärdighet och den nya igenfödda sinningen kristen. Det ska vi komma tillbaka till. Men det som vi må ha klart först, det är att intet människa uppfyller loven med sina gärningar utifrån sina naturliga förutsättningar. Och när man ser det att Gud har gett loven för att hjälpa oss att bli slik som han vill det ska vara, så är det något helt annat än det skriften säger. Han har gett loven för att uppenbara sin helighet och för att var mun ska lockas och hela världen blir skyldig för Gud, står det här. Då står vi i Romerbrevets femte kapitel. Loven kom till för att synden skulle bli stor. Men vad synden blev stor, där blev nåden ända större. För att likesom synden härsket vid döden, då skulle nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Då är det tal om det i Romerne 5 där, att vad synden blev stor, där blev nåden ända större. Det står i vers 15-17 där. Och det ska jag inte komma in på för vi kommer så långt. Men så står det varför loven kom till. Loven kom emellan. Det var för att synden, det står egentligen för att fallet skulle bli stort, för att fallet skulle öka, för att i tillägg till Adams fall skulle bli många nya fall. Och det kan se underligt ut varför det skulle ske. Men svaret kommer i vers 21. Det var för att likesom synden härsket vid döden, så skulle också nåden härske vid rättfärdighet till ett evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Jag ska inte gå närmare in på det nu, för det vi kommer tillbaka till det senare. Men jag vill bara citera vad Augustin säger i den sammanhang. Hvis en man är syk av en dödlig sjukdom och han inte vet om det, så utfaller sjukdomen sig och så dör han av den. Men hvis sjukdomen bryter ut och han inser att han är syk, så söker han en läge och lägen helbreder han. Således handlar Gud här, säger han, när han ger loven. Icke grusomhet, men han lade synden bryta ut för att människa ska söka läge och bli frälst. Det är tanken här. Då ska vi gå lite vidare. Det är i 2 Korinthierbrevet kapitel 3. Där ska vi först ta sista halvdel av vers 6. 2 Korinthierbrevet 3:6. Bokstaven slår ihjäl, står det. Men ånden gör levande. Bokstaven, det är loven. När man talat om loven, särskilt i 10 bud, så brukte man ofta beteckningen bokstaven, för det är i andra Mosebok står att Gud skrev loven med bokstaver med sin finger på lovens 2 tavlor. Och efter det gick loven under beteckningen bokstaven. Det har alltså inte något med det att göra att man inte skulle ta Guds ord bokstavligt, eller att det skulle vara farligt att ta Guds ord bokstavligt. Det är många som brukar detta argument mot att ta Bibeln bokstavligt. Men det har inte något med saken att göra. Som du ser i vers 7 och i vers 9 står det om loven här att den har en dödens tjeneste och en fördömelsens tjeneste. Alltså den tjeneste, det är en uppgave som Gud har gett loven. Det är att döda oss och fördöma oss. Och det är det som igen som heter att bokstaven slår ihjäl. Loven döder oss och den fördömer oss. Ånden gör levande. Där står ånden som ett summariskt uttryck för evangeliet och allt som följer med det. Som det stället står i vers 17 där, Herren är ånden, står det. Och evangeliet, det rättfärdiggör, och evangeliet, det gör levande. Så vi kan se att den sättningen där i 2 Korinthierna 3:6, bokstaven slår ihjäl men onen gör levande, det är alltså ett summariskt kortfattat uttryck för Guds ords dubbelte verkning. För det är Guds ord som både ska slå oss ned, döda oss, fördöma oss, och Guds ord ska göra oss levande. Det är lovens och evangeliets gärning. Loven döder och fördömer, evangeliet rättfärdiggör och levandegör. Det är meningen med det ordet där. Här hör vi alltså att loven har fått en tjänste, och den går ut på döde och fördöme. Så kommer vi till det fjärde svaret. Jag vill peka på det, Galaterna 3:21, följande vers. Är det loven emot Guds löfte, står det? Långt därifrån. Och var det gett någon lov som kunde göra levande, då kommer rättfärdigheten verkliga loven. Men skriften har lagt allt in under synd, för det loven gör. För att det som var lovt skulle vi tro på Kristus Jesus bli gett dem som tror. Jag säger det kort. Där står alltså att loven är gett för att bringa oss till tron på Jesus. I alla dessa fyra städer får vi svar på vad loven är gett till. Vad som är hänsikten med loven. Och så är spörsmålet om den hänsikten blir uppnådd på oss. Och därmed kommer vi till det fjärde spörsmålet som vi skulle stansa för här. Vad virker loven hos de forskjellige mennesker? Loven har i och för sig bara en virkning. Loven har ikke forskjellige virkninger. Den har i och för sig bara en virkning. Men den kommer till att virka forskjellig allikevel, fordi de forskjellige mennesker stiller sig så forskjellig till Guds ord. Det är ju inte alla som tar Guds ord allvarligt. Och Guds ord får inte nå sin hensikt med alla människor dessvärre. Men som svar på vad Guds ord eller vad loven virker, ska vi nu se på Romerbrevet 7 kapitel, vers 7-13, hvor dette spørsmålet blir tatt opp. Romerne 7:7-13. Hva skal vi da si, står det? Er loven synd? Det spørsmålet, det kommer som en motforestilling fra det naturlige mennesket. Det står for eksempel i Romerne 6:14: synden skal ikke herske over eder, I er jo ikke under loven, men under nåden. Og det står i grunnteksten altså ikke befaling, men det står en fremtidsform. Det står ikke synden skal ikke herske, men det står synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dermed er det sagt at så lenge som et menneske er under loven, så kommer synden også til å herske over det mennesket. Og det samme ser vi i Romerne 7:4, er det vel, da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merkte dere det? De syndige lyster som vaktes ved loven, således i våra lemmer att vi var frukt för döden. Då börjar jag spöra, vad kan det ha sig? Att den som är under loven, han blir bundet av synden. Och att loven väcker upp de syndige lyster i ett människa, så det bär frukt för döden. Här kommer spörsmålet, vad då? Är loven synd? Langt därifrån. Men jag kände inte synden utan med loven. För begärligheten kände jag inte, där som inte loven hade sagt du skall inte begära. Men synden tog anledning av budet och virket alskens begärlighet i mig, för utan lov är synden död. Det ser det hänvisas till det nionde och det tionde budet där, som vi snackat om. Det som kommer in där är att du skall inte begära, du skall inte ha lyst till synd. Jag kände inte vad synden är för det går upp för mig att det är synd och ha lyst till synd. Och loven kräver alltså ett syndfritt hjärta. Jag kände inte synden utan med loven. Jag kände inte för begärligheten, kände jag inte för loven hade sagt du skall inte begära. Men synden tog anledning av budet och virket alskens begärlighet i mig, för utan lov är synden död. Jag levde en tid utan lov, säger aposteln. Men då budet kom blev synden levande igen. Egentligen står det i grundtexten, då budet kom, då kom det liv i synden. Jag däremot döde, och budet som var till liv, det blev funnet att vara mig till död. För synden tog anledning av budet och dåret och dräpte mig vid det. Så är det loven helig och budet helig och rättfärdig och gott. Är det det som är gott blivit mig till död? Långt därifrån. Men det var synden, för att den skulle visa sig som synd i det den våldte med döden med det som är gott, för att synden skulle bli övervettet syndig vid budet. Vi kunde se att vi kunde tala om tre stadier i lovens virkning på ett människa. Det första aposteln uttrycker slik: jag levde en tid utan lov. Då virker loven ingenting. I denna tid kände aposteln buden gott, för han kunde det från sin tidigaste barndom av. Husk på det att bara för att komma in i Gamaliels skola, hvor Paulus var, så måtte han kunne det gamla testamentet utenat på hebraisk, bara för att komma in och bli elev hos Gamaliel. Det var minste krav det. Så han manglade inte på kunskap. Dessutom säger aposteln Paulus om sig själv i Filippenserbrevets tredje kapitel att han var ulastelig efter loven mänskligt sett, för han blev en kristen. Och det var han. Han inrättade sitt liv efter Guds bud och förbud. Och det gjorde han så grundigt att intet människa kunde peka på någon svikt eller brist hos Paulus i förhåll till loven. Mänskligt sett levde Paulus fullständigt efter loven. Om detta säger han här: jag levde en tid utan lov. Spör jag, vad virket loven hos ham i denna tid? Så svarar den virket ingenting. Som det är så många människor. De ser vi får göra så gott vi kan. Det är klart att vi kommer till kort. Vi grejer det ju inte. Vi är inte sånt som vi borde vara, säger de. Det är klart. Men vi får göra så gott vi kan. Det visar att loven har inte virket i det hela tatt. Och det visar också då människa är usannfärdig. Det är ju inte någon människa här på jorden som någonsin har gjort så gott det kan. Det går inte an på domens dag och kommer fram för Gud och säger: jag har gjort så gott jag kan. Det är ingen som har grej det. Det visar bara hur en människa fuskar och hur lögnaktig människa är. Här på slike människor har loven ingenting virket. Men de kan känna buden. Och de kan pröva mänskligt sätt att inrätta sitt liv efter buden också. Och de kan göra lovgärningar. De kan la vara att stjäla. Och de kan la vara att driva hor. Och de kan la vara att slå ihjäl och så vidare. Men de har allikevel ikke holdt et eneste bud med det. Og loven har ikke virket noen ting. Det er altså det første stadiet. Det neste er, men da budet kom, sier apostelen. For hans vedkommende skjedde det da han møtte Jesus utenfor Damaskus. Da gikk det opp for ham, både det ene og det andre. For Jesus har jo den fullkomne åpenbaring både av loven og av evangeliet i Jesu person. Da budet kom, da jeg ble truffet, som vi sier, da kjente han at han sto for Guds ansikt. Da så han at han hadde ikke holdt et eneste bud. Da gikk han jo inn for og skulle innrette sitt liv etter Guds bud. Da budet kom, da ble synden levende. Jeg derimot døde, sier han. Det kan gå litt forskjellig til hos oss, og det kan ta kortere eller lengre tid med disse erfaringene jeg snakker om nå. Men blir et menneske virkelig vakt, så skjønner han at han kan ikke fortsette sitt liv som før. Det må bli en omvendelse, og det må bli et nytt liv. Og så tenker han det, nå må jeg forandre meg, nå må jeg gå inn for å ta det alvorlig med mitt liv. Og hvis han da mener det, altså, og setter vilje bakom det, så kjenner han i første omgang som en veldig lettelse at han har bøyd seg for Gud og har erkjent sannheten om seg selv, at han trenger å bli frelst, og at han virkelig vil vende om til Gud. I første omgang er det en lettelse å vite at nå står jeg ikke Gud imot lenger. Men så var det ikke lenge før han oppdaget at jeg greier jo ikke å innrette meg etter loven. Jeg greier jo ikke å holde budene. Jeg skulle jo ikke kjenne slike fristelser igjen. Men plutselig så er de der igjen, gamle fristelser. Og så hender det at den faller i gammel synd igjen, enda han har bøyd seg for Gud. Men det er ikke det verste. Verre er det at en får se sine motiver. En oppdager at en har lyst til synd, at en vil synd. At synd er ikke noe tilfeldig som en faller i, men en faller i synd fordi simpelthen en har lyst til den, og en vil den. Og en har ingen unnskyldning for den. Og så blir det jo verre og verre da. Det resulterer til slutt at en kjenner seg hår og kold og likeglad og upåvirkelig. Innvortes død og følelsesløs. Dette apostelet begynner å si, jeg døde. Jeg oppdager om meg selv at det er ikke stoff i meg til å være en kristen, som jeg sa til meg selv den gangen jeg opplevde det første gang. Jeg opplever at det er ikke noe stoff som Gud kan bruke i meg. Jeg er som et råttent materiale. Du kan ikke lage noe av et materiale som går i stykker. Når du skal arbeide med det, så smuldrer det opp og går i stykker mellom fingrene på deg. Når Gud kom til meg og åpenbarte meg sin hellige lov, så fikk jeg se at jeg er et fortapt menneske. Ikke engang Gud kunne gjøre noe ut av meg, slik som jeg er, i mitt naturlige menneske. Og der sto jeg. Det er det andre stadium. Det tredje, det er da at en oppgir seg selv. Det skjer jo at en begynner å tro på Jesus det. Det skal jeg komme tilbake til igjen. Men det jeg vil ha frem er at hensikten med loven er å føre oss dit at vi mister troen på oss selv. Og det innebærer at vi mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av oss, slik som vi er av naturen. Han ser ikke mer det at bare jeg får Guds kraft, så skal det nok gå. Men jeg oppdager det at om jeg får Guds kraft 1000 ganger, så går det opp i ingenting. Jeg må ha et nytt liv. Hvis noen vil spørre, når har loven svart til sin hensikt hos et menneske? Så svarer det, når dette mennesket har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av en. Da har loven svart til sin hensikt. Det kan oppleves forskjellig, men resultatet er det samme. Noen er klar over det nesten på forhånd. Jeg kan huske jeg var med Blå Kors en søndag morgen, en bespisning nede i Storgaten 38. Der holder de bespisning for gatefolk, uteligger og sånn. Jeg var med for å spille for dem i min ungdom en gang. Og der kom de inn fra gaten, altså, og kom fra fyllearrestene, forkomne, og de så ikke ut i det hele tatt, mange. Og så fikk de kaffe da, vet du, og det var kaffe som det var mening i. Og smørbrød med biff og karbonader, og det var noe som det var å bite i, ja. Så var det en som skulle prøve å preke for dem, men det gikk ikke. Han begynte å lese om den tapte sønn. Og du kan holde kjeften din, du, far, sa de, du er ikke bedre selv. Det var det de svarte. Han måtte sette seg av. Jeg hadde lyst til å ha sagt litt mer om den teksten en annen gang. Men så var det en som var av vitnesbyrd. Han sa, dere kjenner meg, gutter, sa han. Dere vet hvordan jeg gikk inn og ut hos politi. Og dere vet alle ganger jeg har stjert, sa han. Jeg har vært i arresten og ligget i rennesten. Dere kjenner meg. Jeg er frelst, jeg, gutter. Jeg har vært det nå så lenge. Og vet dere det? Det var Jesus som har tatt bort synda mi, sa han. Jesus døde for meg. Og mange, mange år siden tok bort synda mi. Det fikk jeg se, sånn, og så er jeg frelst. Og det var så det lyste av. Han stod og vinnet om dette. Da kan tro, da var det stilt. Da var det ingen som ba om å holde kjeft. Så er det en mann nede i forsamlingen. Han så med eget forkommen ut. Plutselig reiser han seg halvt opp på stolen, og så lysner ansiktet hans. Og sier, å ja, sa han, å ja, nå ser jeg det, nå er jeg jo frelst. Det virket så underlig på meg. Jeg hadde bedt til Gud i årevis, jeg hadde strevet og kjempet og sånn. Jeg kunne ikke si jeg var frelst på det tidspunkt. Og her satt en mann som kom fra rennesten, og plutselig, jeg er frelst. Men du skjønner, han hadde jo ikke noe tro på seg selv, han. Han hadde mistet enhver tro på seg selv. Han hadde mistet enhver selvrespekt. Og så vi kan høre det, jeg tror det var ordet fra Isaias 43:25, som denne kameraten han siterte. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og dette hørte han, og han ble frelst den dagen, den mann. Ble en kristen og falt ikke tilbake igjen. Så kan det gå til. Da ser det ut, kan spørre seg selv, har han vært under loven? Ja, du vet, han hadde jo gått med dommen i samvittigheten over seg selv og sitt liv, og ansett seg selv for fortapt og hjelpeløs, og ikke sett noe håp for seg i det hele tatt. Dit kom jeg også. Jeg hadde mye større synd enn den mannen hadde, for jeg hadde egen rettferdighet. Ja, det er mye verre enn å ligge renest den. Men jeg kom dit. Jeg så ikke noe håp for meg selv. Og det er det som er lovens hensikt. Det kan ta tid for den som er vokset opp i et kristent hjem, og som er oppdragelseskristen. Og jeg sier det at oppdragelseskristendom er ikke noe gagn i, hvis ikke den fører til vekkelseskristendom. Hvis ikke de som er vokset opp i et kristent hjem får se seg selv som fortapte syndere for Guds ansikt, og får tro evangeliet som hjelpeløse fattige syndere, så er det ikke det minste gagn i det. Det är inte något kristenliv av det. Att man glir liksom över i det. Så det måste vara bekymret för det, det är det som har vuxit upp i ett kristent miljö. Att du kommer att känna dom och anklag över dig själv och spöra dig själv om det är galt med dig och så vidare. Det är livstegnet. Då får du verkligen bruk för Jesus. Slik som det talar om i skriften. Och du kan se vad jag vill. Hvis ikke vi erkänner vem vi är och vad vi är, så kan vi inte få se vad Jesus är. Och där är alltså lovens hensikt. Och därmed blir ju spörsmålet, vad är det då som frälser ett människa? Och det ska vi nog gå över till att se på. För nu kommer vi till ett nytt avsnitt i Romerbrevet. Från 3:21 till 5:21. Det handlar om rättfärdiggörelse av tro. Det ska vi nog gå över till och snacka om. Vi ska börja på det i vår nästa timme då. Det är så kort tid igen att det tror vi startar nu. Och tack för nu.